Psaltaren 110. Och tänkte, när vi tänker på Gamla Testamentet, eller när vi tänker på Jesus och hans liv, vi tänker först på evangelierna och Nya Testamentet. Så där har Jesus kommit och Gud har uppenbarat sig genom Jesus, och det är tydligt vem Jesus är och varför han har kommit. Men om vi tittar nog på Gamla Testamentet, så ser vi att det kan vara mycket tydligt vissa grejer om Jesus liv. Och långt, långt innan han hade kommit till jorden. Och det tycker jag är ett väldigt bra politik när vi pratar med folk som inte tror. Att vi kan visa de ställena i Gamla Testamentet när det finns bevis att de här har skrivits innan Jesus kom till jorden. Men samtidigt det pratar om saker som kan bara tillämpas till hans liv. Och det är mycket uppbyggande, och vi ser hur vis och mäktig vår Gud är, att han kan göra det här, uppenbara någonting långt innan det ska faktiskt ske. Det är otroligt. Men den här psaltaren är kanske en av de mest kända som pratar direkt om Jesus och hans liv och berättar oss, för oss, inte bara att han kommer, men visa grejer om vem han är och egentligen vad hans roll är i vår frälsning. Så om jag skulle bara kort förklara vad Psaltaren 110 handlar om. Det är en kunglig psalter som handlar om Davids linje i historien av Guds folk. Och den här förväntningar som talas om i Psaltaren kan bara Jesus egentligen uppfylla. De kan inte uppfyllas av bara en människa. För det finns vissa som har sagt att Jude pratar om någon kung i framtiden, men det kan egentligen ha varit den här personen eller den här personen. Men om vi tittar noga så ser vi att det finns någonting här som en vanlig människa kan inte uppfylla. Det kan bara uppfyllas av Jesus. Så låt oss be en gång till innan vi börjar. Herre Gud i himlen, vi tackar dig igen för ditt ord, Herre. Att vi får läsa ditt ord och studera det. Och att du har uppenbarat dig genom inte bara ditt ord, men din son Jesus Kristus. Och att vi får heliga anden som en guide och en vän i den här världen, Herre. Din ande att hjälpa oss att förstå din uppenbarelse i Jesus och i Guds ord, Bibeln. Vi tackar dig för det här, och vi ber för den här tiden tillsammans, att du ska välsigna det och verkligen uppmuntra oss och titta noga i skriften och vara glada över allt som du har uppenbarat där. I Jesus namn. Amen. Så om jag skulle dela upp psaltaren i fyra delar som jag har gjort här. Vi kan tänka på fyra olika saker. Att det finns en uppenbarelse från Gud. Som vi läser i första versen. Att det Gud pratar egentligen till sig själv. Eller man ser det inom treenigheten. Att det finns ett förhållande. Och då ser vi också att det kommer finnas en konung som ska vara över Guds folk, att han ska besegras. Och då får vi också titta lite på några saker i Psaltaren. Det finns ett visst sätt som man skriver Psaltaren jämfört med andra, till exempel typer att skriva. Till exempel man har Psaltaren, man har profetisk skrift, man har till exempel historiska böcker som kungaböckerna. Så om vi ska förstå det här riktigt, vi måste titta noga på vilken typ av hur det har skrivits, så vi kan få en lite litteraturvetenskap för att kunna förstå det. Men innan jag börjar, jag ska bara läsa igenom hela Psaltaren. Så det är Psaltaren 110. Vers 1. En psalm av David. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som ett fotapall under dina fötter. Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Som dagen kommer ur morgonrodnadens skötte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall håla dem bland hedna folken. Överallt ska döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. När vi tittar här på vers 1. Det är någon som kanske, jag kan tänka mig att de flesta har hört. Det kommer upp till exempel i Nya Testamentet. Då. men vem har skrivit det här? Det är David. Och det är någonting som kallas för en messianisk salten. Det handlar om egentligen om Jesus. Och, eller om Messias. Och, så det handlar egentligen bara om Jesus. Och det pratar om vissa av hans attributer. Till exempel hans, att han var profet. Att han var som en kung. Och också en präst. Och också att han skulle ödmjukas och då också förhärligas. Som vi ser i vers 7. Alltså, så den här är en av de mest citerade gamla testament skriftställda i hela Nya Testamentet. Till exempel i evangelierna, Apostlagärningarboken, i Paulus och Petrus brev och i det mesta kanske i Hebreerbrevet. Så det är också ett sätt att se hur viktigt det här är, att de som skrev Nya Testamentet genom Guds ande, de tyckte det var jätteviktigt. Det kommer upp väldigt, väldigt ofta. Och Jesus själv faktiskt använde den här salten för att kunna uppenbara vem han var. Det var ett sätt för Jesus att visa, jag är den här personen, det har talats tidigare om mig. Men nu får ni gå till skriften och se att det är sant. Och det är Matteusbrevet 22:44. Och det är också två andra tillfällen i Markus evangeliet 12:36 och Lukas evangeliet 20:42. Så får ni kolla upp det. Så vi läser det som kristna. Eftersom vi vet att Guds, eller Jesus uppståndelsen var egentligen hans sätt att visa att han hade rätt i det här kungskapet som den här salten pratade om. Att nu han har besegrat. Men också den här salten som jag sa har några saker som har med litteratur att göra. Det finns ett viss struktur jag vet inte exakt hur man ska säga på svenska, men developmental form of parallelism. Och parallelism, den handlar om att man talar om samma idéer en efter den andra, men man talar om det på ett annat, lite annat sätt. Men det är väldigt populärt bland hebreerna att skriva deras poesi på det sättet. Och då har det också figurative language. Att det talar om saker inte på ett bokstavligt sätt, utan att David använder bilder till exempel för att kunna uppenbara vad han försöker prata om. Så det är jätteviktigt att kunna titta på de här så att vi förstår på riktigt vad som David skriver. Och om vi tittar på sammanhanget, salterna, det tanken med dem är att vi ska läsa dem för sig själv till exempel. Det är inte som man börjar i första salteren och då den leder till andra och tredje till exempel. Men de har egentligen sin egen lilla bok. Alltså om vi läser till exempel Psalteren 109 och då 111, vi kommer inte hjälpa oss att förstå 110 bättre. Den är självständig. Men vi kan titta på andra av Davids psaltare så att kunna förstå lite bättre vad han, hur han skriver till exempel. Men vi kan också titta på, som sagt, hur apostlarna förstod den här saken. Och när de citerar det i Nya Testamentet, så vi vet att vi måste kunna förstå det på samma sätt som dem. Så vi tittar först på David, att han har skrivit drygt 70 psalter. Och de som kallas för de kungliga psalter, de fokuserar på Davids monarki och dess rollen i Guds välsignelse för hans folk. Och vi ser här i First Chronicles, förlåt, jag har inte min svensk bibel med mig. Kronikeboken 29:23 säger att den kungen som ifrån Davids linje ska sätta sig på Guds tron. Men om vi tänker på vilken människa kan egentligen fylla sådana krav att kunna sätta sig på Guds tron. Så det kan inte vara bara en människa som gör det här. Det måste vara Messias. Så vi måste tänka på det när vi läser det här. Det pratar inte om en vanlig människa, utan det pratar om Messias. Och det är mest eftersom vi ser att Jesus själv har sagt det. Så det är egentligen inte någonting som kan ifrågasättas. Så vi ska börja nu med den första versen. Som vänta nu, jag ska släppa. Så det börjar med att Messias har besegrat och hans förhållande till sin far. Så nu ser vi att det finns Gud och son här. Och då talas det om lite om vem han är och vad han har för makt och ansvarigheter. Och då talar det också om hans prästskap, som är jätteviktigt, för kungskap och prästskap. Och då att vi vet att i framtiden han ska övervinna allt. Så Herren, egentligen i den här versen, i vers 1, så Herren är Yahweh. Så det är ett namn för Gud i Gamla Testamentet. Och han säger till den här kungen som pratas om, som Messias, sätt dig på min högra sida, till dess har jag lagt dina fiender. Och vi vet att vi pratar om att det här talas om Messias eller Kristus, eftersom det är Herren som säger till min herre. Så David säger att det här, den här personen som sitter på tronen, är min herre. Och det är Herren, Yahweh, som Gud, som säger till det här, till honom, att sätt dig på min högra sida, till dess har jag lagt dina fiender. Så det kan inte talas om en annan människa, annars ska David inte ha sagt min herre. För om han är kungen på den här tronen, som i hans egen linje, så kan inte säga att någon annan kung, en människa som honom, ska vara hans herre. Så det är tydligen någon kung som kommer i framtiden, men inte en vanlig kung. Inte som honom. Någon som han kan kallas för herre. Så han är också, nu förstår vi varför Jesus har kallats då Davids son, men samtidigt David kallar honom herre. Och så det är också att vi förstår att det här kan inte vara en vanlig människa, men samtidigt det måste också vara en människa, för det kommer att vara Davids son. Det är inte någonting mystiskt här, det kommer faktiskt att vara hans son. Så vi vet att han kommer att vara en människa från det Davids linje, men samtidigt han kommer att kallas herre av David. Och det kommer att vara en människa som faktiskt uppfyller och som kommer att vara den här kungen. Så vi letar efter en människa. Och det finns egentligen bara Jesus efter hans uppståndelse som kan vara den här personen. Så det måste vara någon som egentligen är lika stor som David, som en kung. Och David vet hur viktig hans roll är i Guds plan. Så igen, att David ska se den här personen på det sättet, det tyder på ganska mycket. Till och med så ser vi att han ska få mycket makt av Gud, Fadern. Som ett fotopoll under dina fötter, här i vers 1 igen. Att det är väldigt hög makt, den högsta makten egentligen. Så det är inte bara makten i Israel, utan högsta makten i himlen. Och att kunna sätta sig vid Guds högra sida, det är inte heller någonting vanligt. Det är inte någonting som en människa ska bjudas på, utan det är en väldigt hederlig plats. Så det finns två olika sätt egentligen att tänka på det här. Att han ska sätta sig på högra sidan. Att han sätter sig efter det fullbordade verket. Han har gjort allt. Och det bevisar att han har att det är fullbordat. Att det är totalt klart. Och nu får han sätta sig. Det finns inget mer att göra. Och också att han nu har allt makt. Och han sitter där som en domare. Och då den här frasen, som en fotopall under dina fötter. Det betyder att Gud kommer att besegra alla fiender. Och då den här davidiska kung, han kommer att vara över dem. Så han kommer att besegras och vara jämlik med Gud. Och vi kan läsa också i Apostlagärningarboken kapitel 2, verserna 32-35. När vi läser att Stefan såg faktiskt det här. Att Jesus hade färdats till himlen. Och han såg att Jesus Kristus var där. Och precis som det står i den här versen, att han stod där som en kung. Så då kan vi ta den nästa delen. Och det är verserna 2-4. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara in för dig. Som dagen kommer ur morgonrodnadens skötta. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och Herren här, när jag säger Herren, det här är alltid Jave i den här versen. Så det är Gud, Fadern, som talar. Så det här talar om bara om kungskapet. Och vers 2 börjar med att Jesus ska grunda församlingen. Att han ska komma ut den här spira. Och Jerusalem är kungens storstad. Och han går ut då till hedningarna. Och han ska visa att de ska besegras, så det blir troende. Och då ser vi också att, men det är inte alla som ska. Och den här då spiran kommer vara som en rod of correction. Det kommer finnas ett sätt att straffa. Ja, straffas. Men om vi tänker på de som straffas, då är det de som egentligen är de som kommer att tro. De kommer att lära sig att inte synda genom att Gud ska påverka i deras liv. Men för andra så kommer det betyda en nästan symbol för destruktion. Så man tänker på straff eller vad har du sagt, Annette, vad är ett bra ord? Tillrättevisning, precis. Så det här är frälsaren egentligen, en symbol för frälsning. Och den andra är som domaren. Och det står här att han ska vara i bland sina fiender, eftersom hans kropp eller hans församling finns kvar i världen. Och det är också på det sättet att han har uppenbarats, och det finns också heliga anden och olika individer i församlingen som ger upp sig själv för Kristus och för hans namn. Och då har vi också prästskapet och kungskap var aldrig i Israel samma, det var aldrig samma person som var både präst och kung samtidigt. Så det är också bevis att den här är inte en vanlig person, för det finns ingen vanlig person som kan vara kung och präst samtidigt, så det här måste vara en speciell person. Men i vers 4 så läser vi att Herren har svurit och ska inte ångra sig, du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så det är samma person som nu är den här evige kungen, men han är också evige präst. Så här är den här davidisk kung är också prästerna av Gud. Och han kommer att vara för evigt. Han har fått den här av Gud, den här ansvarigheten. Så med Messias så det finns inte längre den här delning mellan präst och kung. Det finns bara en person och det är Jesus. Och det är någonting som är jätteviktigt attribut av Jesus, att han är medlare mellan Gud och människan. Hans prästskap är det sättet att vi vet att vi kommer att ha frid med Gud i evighet. Ja, då den här sista delen talar om samma tema, men en som är mycket vanligt i Gamla testamentet, och det är att Messias kommer att besegra allt makt. Den här fotepall i vers 1, det här är en symbol av det, att det kommer inte finnas någon makt kvar. Det kommer bara att allt ska besegras, då ska Jesus kunna sätta sig ner. Det finns inget kvar att göra. Det är möjligtvis att vers 5 och 6 pratar om den sista tiden, när vi vet att det ska bli mycket hemskt här på jorden och många, många kommer att dö. Men det kan också vara de kommer också vara bara de där hedniska som Gud kommer att besegra. Vilket tillåter att de Guds folk kommer att kunna tjäna honom frivilligt utan hinder. Och angående en teolog från 1900-talet som 1800-talet som heter Matthew Henry, i vers 7 att han ska lyfta upp sitt huvud är en symbol av uppståndelsen. Och den här floden som talas om är egentligen den Guds vrede. Att Jesus har druckit den här bäcken. Och då har han lidit och dött i vårt ställe. Och den här att han ska lyfta sitt huvud är en symbol av han, att han har uppståndet. Och efter det så ser vi att det finns den här slagfält där han vinner. Så då tittar också på att det här handlar om hans korsfäste. Då får stiger han upp efteråt. Han står upp och då vinner han lite i slutet. Men då får vi titta lite på litteraturen. Om vi ska förstå Psaltaren så är det jätteviktigt att förstå hur det här skrivits så vi kan hitta rätt tolkningen. Och den här parallelismen som David har använt, det är flera olika sätt som man kan göra det här. Men jag tycker att vad David har gjort här är att använt många bilder, ordbilder för att kunna visa oss saker som är svårt att förklara på vanliga ord. Guds makt till exempel, och människor och den här attributen av Messias. Så vi ser den här symbolen till exempel av spiran. Den ska skickas ut. Vi pratade lite tidigare om vad den här symboliserar. Då har vi också samma symbol som vänster att visa att den här personen ska besegra. Och då kan vi gå till vers 3. Och där det talar om Guds tjänare. Så det talar här lite om församlingen. Att villigt kommer ditt folk när du ska samla din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Som dagen kommer i morgon rubbens sjätte. Så de två första linjerna. De talar om hur Guds folk kommer att vara. Att de är redo och villiga att kunna erkänna Jesus som kung. Och också när vi ser hur de har klärt ut dig, att det är ett heligt skrud. Det är ett symbol av helighet. Att de kommer att vara helig. Så det pratar om vad Jesus har gjort på korset då. Inte bara den här, de är inte de heligaste människor på jorden som har som är alla självrättfärdig som har kommit hit, utan någonting har hänt så att de har blivit helig. Så då, men det finns någonting som vi kan titta lite närmare på, och det är den här morgon rodnadens skötte. Om det utvecklar då till den här förlåt här, just en minut bara. Jag kanske inte ska förklara det här, det är lite för förvirrande. Men i vers 4 så ser vi att Herren Gud har svurit någonting. Och vi vet att Gud kan inte ljuga. Så det betyder att det här som händer här i vers 4 är någonting som kommer alltid att vara. Och igen, om det handlar om en kung och en präst, det kan inte vara en vanlig person som vi vet ska dö. Det måste vara någon som kommer aldrig att dö. Vi ser här i vers 5 att det kommer inte att finnas någon fiende kvar. Att kungen kommer att krossa alla. Det kommer inte att finnas någon makt kvar. Och det är kanske allt. Då har vi också bilder då som är en ganska stor del av Gamla testamentets skrift. att så man vänds och minst närmare för att kunna förstå vad som talas om. Och vi använder ganska starka ord här. I vers 5 till exempel, han ska krossa kungen på sin breda stad. Och då ser vi det här, hur seriöst det är, att det talar om väldigt seriösa saker. Att det också har en mening här med att det är slutet till exempel. Att när någonting har krossats, det kommer inte kunna uppbyggas igen. Att det är slutet. Det också talar väldigt mycket om Guds makt, att han är allsmäktig. Och de hade egentligen inget sätt att kunna försvara sig. Att Gud var så mäktig att han kunde göra och besegra dem, så får vi ha så vet vi att Gud har all makt. Ja, men då kan vi tänka på hur vi kan applicera det här i vårt liv. Vi kan förstå vem Jesus var på ett lite bättre sätt. Vi kan tänka på hans kungskap och hans prästskap. Och här är en liten kort sammanfattning av allt som Jesus ska göra under har gjort under sitt liv. Och men det talar också om framtiden, vad vi vet att kommer att hända och i framtiden. Att han kommer att besegra. Så som en konung, så en kristen ska se Jesus som en konung. Och det är därför att vi tillber honom och sjunger lovsång till honom, eftersom han är vår kung. Och som en präst så litar vi på honom, att han är vår medlare. Och att han har dött istället för oss. Och han har gjort absolut allt. Och vi har vår frälsning i honom. Och som profet så tror vi att vi kan lita på hans ord. Allt som Jesus sa var riktigt sant. Så jag tycker att när jag läser det här, jag tycker det är så underbart. Jag tänker på vem Jesus var. Att man tänker på alla de här sakerna som han har uppfyllt, och att han var inte som en vanlig människa, utan att han var en profet och en präst och kung. Och det är egentligen bara verkligen uppmuntra mig för att kunna tillbe honom. Och när jag sjunger och ber så jag vill, ja. Men det är så mycket tid på att bara tala om de här sakerna och säg till honom hur mycket jag uppskattar vad han har gjort. Men som sagt, det är också jätteviktigt att vi tänker på att det här har skrivits för väldigt länge innan Jesus levde och dog och stod upp igen. Och då det är också otroligt att vi tänker på att Gud har den här, att han kan uppenbara saker så långt innan det ska hända. Och vi har alla detaljerna här för att kunna se att om man verkligen vill, så ser man att alla detaljerna finns här. Man kan verkligen förstå hela Jesus liv genom det här. Och det är så specifikt så att det egentligen, det går inte att missfatta om man verkligen vill förstå sanningen. Ja. Det är allt jag hade. Det var ganska kort. Jag vet att min svenska är också kan bli lite svårt ibland, men jag hoppas att det var någonting som var bra för alla. Nu ska vi en gång till här. Herre, vi tackar dig för tillfället att samla idag, Herre. Och jag tackar dig för du gav mig ansvarigheten att stå upp idag och tala lite om dig, och jag ber att du ska välsigna det här i våra hjärtan och hjälpa oss att fundera mer och mer på vem du verkligen är, Jesus, och vad du har gjort. Alltså när vi ber och prisa dig, Herre. Vi kan prisa dig för de sakerna som är sant om dig. Att du är evige kungen och prästen. Och att du bara är profet, Herre. Vi kan lita helt på dig och allt du har sagt och allt du har gjort. Vi verkligen prisar dig för den, Jesus. Men nu förstår vi alltid bättre varför vi, när vi ber i ditt namn, Jesus. Eftersom utan dig så kunde vi inte nå Fadern alls. Det här är bara en liten bild. Här är en kort sammanfattning av vad du har gjort. Men det är otroligt. Tack, Jesus, tack. I Jesus namn. Amen. Thank you.